Orkar ni med lite Guds ord idag? Se om ni säger samma sak om en halvtimme. Jag har en del, en packad predikan som jag pressar in troligtvis ett rekordantal mycket Guds ord in i. Så jag ska köra igång direkt. Jag har en par utgångstexter från Filipper brevet faktiskt. Vi tar en par verser från första kapitlet. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det in till Kristi Jesu dag. Det är inledningen av Paulus undervisning. Och så tycker han fortsätter väldigt intressant. Han säger så här i vers 12 och framåt. Att jag vill att ni ska veta, bröder, att det som har hänt mig snarare har lett till framgång för evangeliet. Nämligen hamna bakom lås och bom. Så hela pretoriet och alla andra kommit att förstå att det är för Kristi skull jag sitter fängslad. Min fångenskap har gjort de flesta av bröderna övertygade i Herren så att de vågar predika Guds ord ännu mer oförskräckt. Jag tycker det är lite så intressant utveckling. Att de var lite så nervösa att ska vi egentligen hänga på när Paulus? Så hamnade Paulus i fängelse. Ja, men då slog det för dem. Då börjar vi också predika. Och så tycker jag att vers 21, 22 och 23 är några av de mest starka för min del verserna vi har i Bibeln. Det står så här. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinst. Men om livet här på jorden innebär att mitt arbete bär frukt, då vet jag inte vad jag skulle välja. Jag dras åt båda hållen. Hellre skulle jag vilja bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre. Och det är kanske inte så svårt att lista ut, för vem av oss vill inte vara med Kristus? Men han avslutar så här att, men för er skull är det nödvändigt att jag får leva kvar. Jag måste säga det att det finns någonting inom mig. Jag är ju ändå kristen. Kanske du också är det. Okej, vi kan be frälsningsbönen tillsammans här. Men om så att säga, du också är kristen. Så det finns en inre längtan av att komma hem till himlen. Jag hoppas ju det i alla fall. Eller vi är en samling melankoliska pingstvänner här idag. Alltså vi är på väg till himlen för att vara med Jesus. Och det är goda nyheter. Alltså det är inte sådär dämp, sådär smile neråt. Utan det är stort smile uppåt. Vi är på väg till himlen. Och det är en längtan som jag också bär på min insida, att en dag får jag stå tillsammans med Jesus. Men jag ska säga er, det finns en sak som för min del ibland dämpar den här längtan en aning. Och det är när man får vara med och se ett arbete bära frukt. När man får med sin vän böja sina knän och be med honom eller henne till Kristus. När man får vara och dela ut en matkasse till en fattig familj i Gamla Vasa. Då är det någonting på något sätt som ger en sån tillfredsställelse att man, när man kommer hem den kvällen, så funderar man att nu kanske man kan vara kvar ett tag till. För det är lite så, kära vänner, att det bästa kristna livet, det är det fruktbärande kristna livet. För det är en tillfredsställelse till en. Alltså det, på något sätt, det ger en sån här liten bromskloss. Att man säger till Jesus, okej, vi tar det först nästa vecka. Okej, ni är inte riktigt på humöret ännu, säger jag. Men vi går in. Jag ska ta min utgångstext faktiskt från Jesaja. Det var bara en bonus. Och jag skulle läsa en del verser från Jesaja kapitel 6. Och jag älskar det här sammanhanget. Vi läser i Jesu namn. I det år som kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar. Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter av någon anledning, och med två så flög de. Och den ene ropade till den andra, helig, helig, helige Herren Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka, och huset var uppfyllt av rök. Då sade jag, ve mig, jag förgås, ty jag är en man med orena läppar, och jag bor ibland ett folk med orena läppar, och mina ögon sett konungen, Herren Sebaot. Då flög en av seraferna fram till mig, i hans hand var ett glödande kol, som han med en tång hade tagit från altaret. Med det rörde han min mun och sade, när nu detta har rört i dina läppar har din missgärning tagit ifrån dig, och din synd är försonad. Och jag hörde Herrens röst, han sa det, vem ska jag sända och vem vill vara min budbärare? Då sa det jag, här är jag, sänd mig. Det idag skulle jag dryfta några minuter med dig om, det är kallelsen. Det är någonting man ibland får lite ångest över att höra, om man ägnar ett visst antal år i sitt kristna liv med att fundera på vad är min kallelse. Har någon av er någon gång funderat på vad är din kallelse? Frimodigt. Och de som inte räcker upp handen som kommer fram ska vi be att ni blir frimodiga att räcka upp handen. För jag tror det är en fråga ibland som man brottas med gång efter gång. Man funderar, vad är nu min kallelse? Och man kan göra som jag gjorde när jag var nyfrälst och jag bad till Gud att Herren sänd en ängel så i alla fall får reda på vad du vill att jag ska göra. Att man på något sätt lever i en sån här värld att man förväntar sig att Gud ska tala om för en vad Gud vill att man ska göra. Därför tycker jag det är fascinerande med Jesaja. Att Jesaja, jag vet inte om ni har läst Jesaja, det är ynka 66 kapitel, en liten bok på en komprimerad historia där på en par tiotal sidor. Men ni läser Jesaja så han får ju sin kallelse i kapitel 6. Och det är inte en special bibelbok där de börjar i kapitel 6 utan börjar nog faktiskt i kapitel 1 också i Jesaja-bok. Så Jesaja är igång där i kapitel 1, i kapitel 2, i kapitel 3, i kapitel 4 och 5. Och vad gör han då? Står där, jo, Jesaja steg upp på morgonen och gick ut med kona och hade allmänt mys. Jesaja var i full fart där. Han profeterade, han hade syner, han talade domsord och försoningsord. Allt så som Herren gav honom. Allt detta gjorde Jesaja innan han fick den här specifika, starka Guds uppenbarelsen. Som en bonus egentligen. Och det som jag tycker är fascinerande är att Jesaja, han var igång där, han tjänade Herren. På basen av vad då? Och lyssna, det är jätteviktigt att ni förstår det, tror jag. Jesaja tjänade Gud på basen av Gud är den han är. Han hade fått en uppenbarelse om vem Gud är. Och för Jesaja, det var nog att han skulle gå ut och ge järnet för Herren. De första 5 kapitlerna. Och de sen 61 andra kapitlen också för den delen. Och jag vill säga till er att jag börjar med, jag har bara 5 små punkter till er, ni orkar nog med det tror jag. Att Guds existens räcker som vårt kall. Bara det att om du nu blundar en par sekunder och tänker på att Gud har skapat universum och har lite galaxer och har annat i sin hand. Bara att Gud är den han är den här heliga, han är det perfekta väsendet som samtidigt älskar oss. Vad är det egentligen? Vad behöver vi mera? Än att det ska borde sparka igång oss, oj, vi går på våra knän och så bara ger vi sig till Herren. Vi vill tjäna dig. Vi vill nå ut med evangeliet. Vi vill lyda med missionsbefallningen och så vidare. Jag har en bibelvers på det där. I Efeserbrevet 3:17. Som vi brukar nämna i församlingen ibland också. Så står det att, och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Efeserbrevet 3:17 var det. Att jag tror att grundkallelsen i oss, jag brukar säga det någon gång förra året. Att vår första och främsta kallelse är att vi ska älska Gud. Att älska Gud så det börjar hända saker automatiskt i oss. Jag tror det är svårt att älska Gud och att vara älskad av Gud och bara på något sätt leva oberörd efteråt. Utan det som när Paulus säger att jag har blivit gripen av Kristus. Tänk att Jesus har gripit tag i dig. Det är svårt att vara oberörd efter en Jesu kram, tror jag. Tänk på det någon gång. Så jag tror för det första att vi är skapta till att tjäna Gud. Du och jag, vår existens bottnar i att vi ska tjäna Gud. Och det handlar inte först och främst i att vi ska göra massa gärningar. Det är ingen gärningspredikan. Eventuellt kommer det in lite av det ibland. Men först och främst handlar det om att Gud vill ha vårt hjärta. Gud har skapat oss för att vi ska älska honom. Och det är samma som Jesaja gjorde. Han hade fått en uppenbarelse tydligen om Gud. Och han gav hjärnet direkt, helt enkelt. Punkt nummer 2. Så var det faktiskt så att Jesaja fick ett starkt möte med Gud. Och starka möten med Gud är någonting jag rekommenderar av personliga erfarenheter också. Men starka möten med Gud, lyssna kära vän, är inte samma som att grunda kallelsen bara på starka möten med Gud. Utan fast du har ett jättestarkt möte med Gud. Och det hade Jesaja. Han sa ju Gud själv en stor mantel som täckte hela templet. Bara se hur länge tog att sticka den manteln. Och den stor mantel och han såg Herren själv och de seraferna de bullrar på helig, helig så dörrposterna skakade. Alltså var lite högre än lovsången här i Sion. Marginellt. Och de ropar där. Och Jesaja såg det här och han sa, ve mig, en oren man och någon glödkål kom där med full fräs med seraferna med sex vingar och jag ser synen framför mig. De flyger och täckte fötterna samtidigt. Eller någonting. Och så kom de med glödkålen och han blev, på något sätt fick det fantastiska gudsmötet. Men det var inte som var kallelsen. Vad säger Gud sen? Vem ska jag sända? Och jag sa så sig omkring och var ensam där. Ja, herre, jag undrar vem det är. Och jag sa, jag svarar, herre jag, sänd mig. Och när du har ditt starka gudsmöte, som jag tror de orden behöver ljuda från ditt hjärta. Här är jag, sänd mig. Jag är redo att gå. Jag har fått möta dig Gud. Och kan hända att många av er haft möten med Gud. Och har idag kanske kommer få ett möte med Gud. Och de orden som du behöver säga från ditt hjärta. Här är jag, sänd mig. På samma sätt som Jesaja sa det till Gud. Och Petrus hade en liknande upplevelse som vi läser om i Lukas 5. Där det står att Petrus såg det där fiskundret om att fiska på den natten. Det kom ingenting och Jesus sa, hur du, jag ska lära dig lite fiska. Petrus funderade, kan inte vi mer fiska om du som en snickare och vi är diplomingenjörer i Abborre. Men vi testade ändå och det kom jättemycket fisk. Och så ser Petrus det där och han får syndanöd. Och han sa det, gå bort från mig, jag är en syndig människa. Och Jesus svarade, när det skiljer, jag fixar det här. Och så står det sist att de drog upp båtarna, lämnade allt. Och följde Jesus. Petrus fick den starka, fantastiska, övernaturliga gudsmötet. Jag tycker bra om Jesus, för han arbetar alltid från de övernaturliga lagarna. Vi människor vi tycker att 1+1 alltid ska vara 2. Men ibland är 1+1 för Jesus 9. Alltså han ändrar om lite saker och ting så som de inte borde vara. Men när vi har de här starka upplevelserna av Gud, så det finns alltid en följdfråga. Gud möter dig, han älskar att möta dig, han älskar att välsigna dig, han älskar att älska dig. Men det finns alltid, tror jag, en följdfråga. Får jag sända ut dig? Får jag använda dig för mina syften? Punkt nummer 3. Var en kallelse som varar hela livet? Tror jag. Jesaja var i tjänst i 50 år. Jag ser en sån ung, sån rabiat, halvt profet som var där och fräste omkring. Men jag ser också en Jesaja som i slutet av sina levnadsår var lika skarp i anden. Och igång och tjänade Herren. Du har fått en kallelse från Gud. Kanske Gud har specifikt talat in i ditt hjärta om ett ämne, ett område. Kanske evangelist, profet, lärare, vad vet jag. Uppmuntrare. Så det är ingenting som man funderar om. Gör det där 2 minuter så ser vi sen vad som händer. Det som Gud har lagt ner över ditt liv, det förväntar sig Gud att du ska leva i, tror jag, en ganska lång period. Och för jag sa i alla fall, det kan ju hända att Gud justerar någonting, men jag tror inte så jättemycket att han justerar sina nådegåvor och den tjänstegåva som han har gett oss. Jag tycker Paulus summerar det så jättefint i Apostlagärningarna 20:24. Han säger så här, att jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill endast fullborda mitt lopp och den uppgift jag fått av Herren Jesus att vittna om Guds nåderika evangelium. Att tänka att du och jag ska kunna komma dit en dag då vi säger till Herren att mitt eget liv, mina egoistiska begär, mina materiella på något sätt, ska säga strävanden som jag vill ha den nya mikrovågsugnen till exempel, att det på något sätt inte är lika viktigt som att följa den här kallelsen som Gud själv har lagt över mitt liv. Jag tycker den bön som vi mer och mer borde be över oss själva, det att den här kallelsen från himmelen, den ska ljuda tyngre än kanske våra egna mänskliga ambitioner. Våra kanske egoistiska begär som många gånger styr oss åt höger och åt vänster. Att vi kanske borde begrava en och annan död hund som vi släpar med oss för att ge utrymme åt det som Gud har tänkt med våra liv. För det som Gud har påbörjat i dig, som vi läser från Filipperbrevet, det har han tänkt fullborda. Han har tänkt fullborda det som han har planterat i ditt hjärta. Han har inte tänkt på något sätt förskjuta dig eller glömma bort dig. Han har en längtan. Och det att du ska få uppleva den här tillfredsställelsen som det är att vara fruktbärande för honom. För det står ju så i Johannes 15 och 16 att vi är kallade, vi är både utvalda och kallade att bära frukt. Och som jag sa, vad inledningsvis sa, som Paulus också sa det, det är den här tillfredsställelsen att bära frukt för Jesus. Som är så fantastisk och obeskrivbar. När du får uppleva syndare vända om till Jesus. När du får se sjuka bli helade. När du som lovsångare och musiker får en ny sång som du vet från himmelen. Den upplevelsen som inte går att beskriva med ord. Men som vi alla kristna har förmånen att få när vi följer Jesus. Och det är ingen hemlighet med det. Utan det enda vi behöver säga är att vi ska komma till Jesus och säger vi till Jesus, här är jag. Använd mig, sänd mig, bruka mig, gör mig mindre och låt ditt verk växa inom mig. Punkt 4. Vår kallelse, det är lite så här diffust ord som man egentligen inte ska använda för det går lite svårt att begripa. Men jag tror i alla fall när kallelsen från himlen, den är alltid personlig. Jag vet inte hur många gånger du har läst igenom din bibel, men nästa gång du läser igenom den. Sök skriva ner de här profilstarka personerna och se hur deras tjänst och liv var. Jag tycker till exempel inte att Hesekiel liknas jättemycket Jesaja. Dels i vad han skrev och var med om och vad Jesaja var med om. Och när du har fått en kallelse för ditt liv så är det inte egentligen så stor skillnad vad det är för någonting. För Gud har skapat dig unik och på samma sätt som du skapat unik har du en unik gåva och kallelse från himmelen. Som Gud vill använda dig precis som du är. Trots dina begränsningar och synden som finns ända på korset. Och allt det där som motarbetar oss lite nu som då. Men så har vi en unik, fantastisk kallelse. Ett kall från himmelen tror jag. Som Gud vill att vi ska använda. För det är inte egentligen så viktigt tror jag. Vad det vi gör. För vi är olika. Jag är lite olika dig. Om du på något sätt har kommit fram till det. Så är det så. En väldigt så här fjollig, sprallig, lite halvskäggig idag, filur. Tycker om att kämpa om allting. Och allt det sista timmen jag och Julia när vi somnar så håller jag bara på och fjollar omkring där. Och berättar massa tråkiga historier som inte förstår någonting av. Och sjunga mina egna låtar jag kommer på här på farten. Alltså man är ju bara sån. Så här halvfjollig och galen. Men så ibland funderar jag, men det är så som Gud har skapat mig. Och om jag är fjollig för Jesus, må jag ju vara det då. För jag tror det du ska göra är att du ska älska Jesus och vara dig själv. För de kombinationerna leder till att Gud har dig där han vill att du ska vara. När du får det möte med Gud, när du är dig själv, så kommer Gud att föra dig automatiskt dit han vill att du ska gå. Och vad är mer fantastiskt än att vara i sin mästares hand? Att känna varenda morgon så är man precis där Gud vill att man ska vara. Man vet att när man ber till honom så lyssnar han. När man har det tungt och svårighet, man kanske kämpar med sjukdomar och svåra relationer eller någonting, så vet man att Gud är där och backar upp en. Man vet att Gud hejar på en. Han vet att det kan vara stormigt, det kan vara prövningar, frestelser, det kan vara motgångar, det kan vara dödsfall. Men samtidigt genom allt det svåra, det stormiga, det man upplever att Jesus, han bara ligger där och sover på båten. Och så väcker man Jesus. Hör du, ser du inte att jag håller på att gå under? Och Jesus säger, men chilla, stala inte i stormen. Och mitt alltså lugna stormen ner sig. Och man tänkte att nej, nu står jag här vid avgrundens ramp och håller på att falla ner. Och just när man tänker, nu far det, så känner man att någon tar igen bakifrån och drar den tillbaka på säker mark. Och det är Jesus. Den känslan jag önskar att du ska få uppleva ditt liv. Att när har vi Jesus, när vi går med honom, Så han håller alltid en i handen. Han går alltid vid en sida. Och det är alltid en välsignelse och en välsignad slutpunkt när vi har att göra med Jesus. Vi vet inte hur det går. Det kan vara prövningar och svårigheter. Men jag vet det, att när vi går med Jesus så är slutet alltid bra. Hur kan det vara någonting annat än bra än när vi står där och på väg hem genom den så kallade pärleporten? Men det viktiga är att du förstår att samtidigt som Gud har skapat dig så har han lagt ner gåvor i dig. Som man nästan förväntar sig i alla fall. Får jag den upplevelsen och uppfattningen när jag läser den här skriften i Matteus 25. Där får jag den känslan av att Gud har nästan förväntat sig att jag ska använda de här gåvorna jag fått. Ni kan historien om talenterna i Matteus 25 eller 14 där någonstans, 11 framåt. Förstår de att han har lagt ner 1, 3 och 5 efter var och ens förmåga står det alltså. Efter vad du och jag klarar av så har vi fått gåvor från Herren. Och när jag läser den här liknelsen eller berättelsen, och de här liknelserna, det var ju inte sådana sagor som berättar för att lärjungarna ska sova bättre om nätterna. Det skulle kunna finnas bättre saker att berätta, då får jag känsla av när han berättar om jätter och får där emellanåt. Men det är ju sanningen som man använder en liknelse för att få fram. Och om det är sanningen i den här berättelsen om att du och jag har fått olika gåvor, där Gud själv förväntar sig att jag efter min förmåga ska använda min gåva. Då får jag en liten känsla, ja men det bästa jag gör det då. Och hur gör jag det då? Jo, det är att jag älskar Jesus. För att jag älskar Jesus så kommer hans gåvor och hans verk i mig att automatiskt börja producera frukt för hans rike. För när jag älskar Jesus så då mitt i allt kan jag få ögonen upp för en människa som Gud vill att jag ska gå och möta. Kanske gå och krama om en. Ge en uppmuntrande hälsning åt till exempel. Att det har ingenting med överhuvudtaget att göra någon prestationer eller någon lagisk sats här. Utan har att göra med att vi älskar Jesus. Sen automatiskt börjar det här att vi älskar Jesus leda till att vi gör det ena och det andra. Och allting för hans namns skull. Det var nästan värt ett amen. Till sist har jag skrivit så här halvt provokativt. Du är kallad av Gud. Vare sig du vill det eller inte. Jesus säger i Matteus 22:14 att många, och där skriver själv i parentes, alla är kallade men få utvalda. Jag minns när jag var nyfrälst, så är det lite svårt med den där versen. Jag funderar att jo, men dels är bara många kallade, varför så jättefå utvalda? Herre. Men då forskar lite och man läser lite teologi så i smyg i någon garderob någonstans. Så man fått en uppfattning om att alla är kallade. Och vem är utvald? Jo, de som säger ja till hans kallelse. De som är villiga att gå den väg som han vill att jag ska gå. Och kära vän, oavsett om du är 15 eller 102 så har du en kallelse över ditt liv. Och det Gud förväntar sig av dig. Det är inte att du ska chilla ner. Det är att du ska gasa igång lite mera. Inte så att du behöver bli mer energisk. Du kanske kan börja uppmuntra lite mera. Du kanske kan börja skicka lite profetiska hälsningar till församlingsledningen. Eller du kanske kan välsigna någon ekonomiskt. Eller bara få hem på lite hembesök. För jag har en känsla ibland att vi kristna så lätt att vi blir dels lite bekväma av oss. Så är lätt hänt när vi lever i den här världen. Världen är den ondes våld, står det i Johannes brevet. Eller Johannes. Nej, Johannes brevet. Och Johannes säger Jesus så här, att i världen får ni lida, men var vi gott mod, jag har övervunnit världen. Så när vi är i världen, vi står under fiendens angrepp. Och vad vill fienden med dig? Jo, han vill att din tro och din aktiva gärning för Jesus ska minska. Och det kan hända vem som helst, ändå till och med Timoteus får man en känsla av när Paulus skriver till honom. Att det är nog bäst hur du verkar ha blivit lugn där. På ålderns höst. Få nu till äldsta bröderna, låt dem sätta händerna på dig så lågan inom dig får komma till liv igen. Jag har en känsla ibland oss här idag att det kan hända att du och jag ska börja få den här lågan lite mer upplivad. Att vi börjar få den här heliga ande motorn inom oss igång på ett högre plan. Och det är så att utan helig ande som på något sätt är oljan i oss börjar det nog gnissla ganska snabbt. Och det bästa sättet är att komma till Jesus och bli dränkt i den heliga ande. Få den upplevelsen med Gud. Få den här känslan av att yes, Herren är med mig och han kommer att använda mig. Jag vill avsluta med hur Jesus, jag tycker det är intressant för det finns ett ställe i Lukas 17 där lärjungarna kommer fram till Jesus efter en par år. Tänker nu vågar vi ställa den här frågan. Ge oss mer tro. Och jag bara ser framför mig hur Petrus på något sätt förväntar sig att nu ska Jesus lägga händerna på dem och nu ska de bara bli fyllda med helium och gå fram där som de värsta gasballonger. Och på det sättet få den här kraften att göra vad som helst. Men Jesus svarade med en väldigt kryptisk berättelse. Först säger han att har ni bara lite senapskorn till tro så kan ni säga till det berget och det berget. Och nästan, ni behöver nästan något tro till berget för det är så litet. Att slänga er i sjön och jag ska lyda er. Och sen börjar han berätta om en tjänare. En herre som har en tjänare som jobbar åt honom. Och så berättar han att den herren förväntar ju sig att den tjänaren ska göra allt automatiskt. Och till och med att den här tjänaren inte ens får tack. Och så avslutar han ungefär så här att så ska det också vara med er. Att ni ska bara säga till Herren, till Gud. Att nu har vi gjort allting som har förväntat av oss. Vad tror du, kära vän? Att när du har med Gud att göra. Så kan du inte alltid gå och vänta på att Herren ska tala till dig. Du ska göra si och du ska göra så. För dels har vi redan fått missionsbefallningen. Vi behöver inte höra den igen. Det som man, jag har hört någon historia ibland. Det var någon par som hade lite trubbel i äktenskapet. Och så frågade den här mannen att Gud ska vad tror du ska jag skilja mig från den här kvinnan? Och inte fick han riktigt svar. Men efter ett tag så hör han vad Herren talar. Men vad står det i mitt ord? Du ska inte begå äktenskapsbrott. Och Gud sa till honom, varför ska jag säga saker två gånger? Jag ändrar ju inte mig. Jag är densamma igår, idag, i en evighet, står det i Hebreerbrevet. Jag tror också vi har en kallet från himlen. Att sättet för dig och för mig att få mer tro, att bli uppfyllda mer och gå fram med en andlig iver, det att göra det som Jesus förväntar sig att vi ska göra. Nämligen gå ut och göra alla folk till lärjungar och framförallt att älska Jesus. Paulus säger också att tron kommer av predikan. Och predikan är kraft av Guds ord. Tron kommer att du lever ut din tro med andra människor. Så om du på något sätt känner att du ska behöva ta ett närmare steg och bli lite mer radikal. Få se saker hända runt omkring dig. Så följ Jesus. Älska honom och gör det som han redan sagt att du ska göra. Jag har sagt det förr, jag ska avsluta med det innan vi ber. Att när jag blev frälst så fick jag en känsla att man skulle nog vara bra om man var lite radikal i alla fall. Och jag försökte vara det i smyg. Speciellt då när inte familjen såg så mycket på en. Så då gasar man på där hemma. Och man läste Bibeln och man bad på. Och jag fick en känsla av att jag ska tjäna Gud med hela mitt liv. Men inte hörde Gud säga så jättemycket åt mig de första 10 åren. Men sen den 26 december 2008, och det har jag berättat åt er tidigare, så hör jag Guds kallelse till mig när han talar till mig hemma hos svärmor. Och då vet man, då är det Herren. Och då sa Gud, Anders, nu är det dags att gå in i den kallelse. Och det fick den specifika på något sätt bekräftan för det liv som jag redan levde, tror jag, med Guds nåd och mina egna begränsningar förstås. Men jag bara kände, okej, nu kör vi på ännu mera. Nu ger vi hjärnet för Jesus. Så vi får upp, jag vet inte om ni har någon lovsång, men annars tar vi upp bara pianisten. Men jag skulle be för dig idag om du skulle känna på något sätt att Gud har någonting lagt i ditt liv. Men du känner att det har lite bromsats ner. Du känner inte riktigt den här iven att älska Jesus, att älska dina medmänniskor. Att den här gåvan, den här längtan som en gång hade på din insida, den har på något sätt svalat ner lite. Ska bara ta en stund här och vi kommer avsluta mötet på det sättet. Vi har kafé där utanför, ni kan gå dit när ni så behagar. Men jag skulle vilja att vi ska ta en stund när vi bara ber tillsammans för varandra. Det var en känsla i min ande att du finns här. Du ska verkligen börja få det mötet med Jesus. Kanske ett sådant Jesaja-möte. Du kanske har varit ute och vinglat på lite egna vägar. Så du behöver den här kolbiten som renar dig från synden. Du får den här känslan av att Gud kan till och med använda mig. Men för att han ska kunna använda dig, tror jag, så behöver vi bli rena från synden som förhindrar hans verk. Som så lätt drabbar oss allihopa. För vi är förfallna människor som lever i en fallen värld, men vi har en fantastiskt perfekt Jesus. Som kan vända varenda människa, varenda situation som man kan tycka är misslyckad, som man kan tycka blir förkastad, så kan han vända till någonting helt perfekt. Han kan vända allting till hans vilja och till hans seger. Bara vi låter honom göra det och kommer till honom.